Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till Big Six avsnitt 110. Det är den 5 oktober. Idag sitter jag här, Viktor Enberg, som vanligt får jag lov att säga. Men inte som vanligt eftersom att Carl Hultin inte är här. Men jag har ändå lyckats fylla studion. Jesper Hoffman är här. Du missade ju måndagens avsnitt och då hoppade Kalle in, så jag tänkte att det var en bra switch.
Ja, var lite krasslig i början på veckan, men har ju abstinens av att få prata Premier League-fotboll och allt som rör den. Så att, jättekul att få komma in i torsdagsprogrammet.
Mm. Och så har vi fint besök av Expressens Manchester City-supporter Petter Landén. Välkommen tillbaks.
Tack snälla. Och på tal om abstinens så tror jag ju död på min egen podd och har inte pratat engelsk fotboll i poddformat på jättelänge, så ni kan hålla käften och bara låta mig hålla låda, för att jag behöver snacka.
Vi kanske bara går ut i studion så det blir Petter.
10 timmars monolog.
Ja, men det finns ju väldigt mycket att prata om idag. Det har ju spelats Premier League i måndags, som vi ändå behöver toucha i. Och sen såklart Champions League, både i tisdags och igår. Och det har ju hänt en del nyhetsväg också. Och så har vi ju ett stormöte till helgen då, på söndag, Arsenal-Manchester City. Så det är också därför lite du är här, Petter, och pratar upp den matchen.
Jag trodde bara det var för att jag var trevligt sällskap. Men absolut, skönt att få den motiveringen.
Du checkar i många boxar.
Ja, tack.
Ja. Men lite snabbt som vanligt ändå, så ska vi har ju tagit ut en veckans 11 ur Premier League, så vi ska gå igenom den lite snabbt. Det är faktiskt Kalle som ligger bakom den främst den här veckan, så vi får helt enkelt reagera på vad han har plockat ut. Och det är en 3-5-2 formation. Sanchez, slips.
Mm.
Mm. Det är rimligt.
Ja, tycker att han inledningsvis har gjort det ganska bra ändå, får jag säga. Det är inte han som är Chelseas stora problem, även om man så här, när de sålde Kepa, plockade väl in Sanchez.
Bara väl.
Vad sa du?
Lånade ut.
Men det känns som att han kommer nog inte tillbaka.
Nej,
men då blev man osäker på om det skulle förstärkas på den här positionen, eller om man skulle satsa på Sanchez. Men det har man gjort, och jag tycker som sagt att han gör en bra match här mot Fulham och har stått för en stabil inledning.
Backlinjen, trebacklinjen alltså. Ben White, Silva och Colwill. Så dubbla Chelsea. Kalle håller ju på Chelsea, så han är kanske lite färgad i frågan här. Och man kan väl nästan unna honom att få in lite spelare, för det har ju inte radats upp segrar direkt.
Nej, det här är ju ett Big Six-lag.
Sorry.
Vi har en torsk på City, vi har en torsk på Manchester United. Och då är det klart att vi oftast hittar spelare från vinnande lag. Och det fick ju äntligen Chelsea göra då, vinna fotbollsmatcher. Och Colwill, bra bakåt och väldigt fin framåt också. Jag tänker på assisten här till Mudryk, så att det finns inget att ifrågasätta där.
Och 100%ig i sitt passningsspel.
Typ. Oj, oj, oj.
Jaha. Mm. Ja. Underlying numbers. Talk dirty to me.
Ja. Mittfältet då. Det är ju fem herrar som tar sig in där. Det är alltså Porro, Saka, Ødegaard, Szoboszlai och Mudryk.
Ja, kul för Mikhailo, va? Att få ta plats där.
Kanske inte blir så många gånger till.
Ja, nej, men det var väl bara liksom, nu har det gått så långt med att han var poänglös och mållös att man nästan inte ens reagerar när han gör det, att det inte är en grej längre. Men kanske skönt för honom att slippa strålkasta ljuset på det sättet, att det finns andra som har tagit, vad ska man säga, huvudfokus medialt på det negativa. Sancho United är väl ett ganska bra exempel på det. Anthony United, ett annat. Mm. Han bara kan smyga med i Pochettino, Chelsea. Och väldigt kul, han la ut på Instagram igår, Mudryk, att han har fått en present av Pochettino. Såg ni det?
Ja,
det var jävligt generöst av Pochettino att ge honom boken han själv skrivit.
Verkligen.
Om Tottenham också.
Ja, exakt. Thanks for the gift, coach. Så jävla mycket. Alltså, jag skulle vilja vara flyga på väggen om en vecka, två, när Poch frågar honom så, Mikael, har du börjat läsa? Ja, skitbra. Ja, jävligt spännande. Tack, Maurizio.
Han kanske blir en bättre spelare utav det. Men vi får ju se vad som händer med Mudryk när han får lite självförtroende i den här kroppen. För det har det inte funnits särskilt mycket av sedan han anslöt. Och han har ju, har man ju lärt sig, man ska inte ge upp spelare. Och han har ju ganska många år på sig att motbevisa oss som är skeptiska. Men ett fint mål och ja, det, som för många andra spelare i Chelsea så handlar det ju om att göra en bra prestation. Då kommer du ju fortsätta att få spela den där elvan. Så att jag tror vi kommer se Mudryk här mot Burnley till helgen. Och...
Men hur var det med han? Han gick ju av i paus väl?
Ja, just det. Det så gjorde det han visserligen. Så det är frågan det, om, han är, om han är tillbaka efter det. Men det verkade väl inte som att det var någon större fara, va?
Nej, jag tror inte det. Men ja, det kan ju vara att man det får väntas till efter landslagsuppehållet också. Men,
Tuff för Chelsea. De har ju lite kort om yttre just.
Ja, exakt.
Ja, men i övrigt då. Saka, Ödegård och Soboslai. De är väl en, känns väl ändå ganska givet att de ska få sig varsin plats ändå.
Mm. Ja, jag såg att det var reaktioner på att Soboslai inte var med i förra veckans lag. Ja. Men just nu är han ju i den formen faktiskt. Att han skulle kunna prenumerera på en plats i den här elvan. Det har ju varit väldigt lyckosamt. Nu vinner ju inte Liverpool den här matchen då. Men det är kanske av andra skäl. Ja. Så att Soboslai är ja, en frisk fläkt.
Mm. Såg du den värvningen bli så här lyckad?
Jag faktiskt diskuterade med någon snubbe på Twitter inför säsongen. Att vem tror du blir säsongens värvning? Så sa jag faktiskt, Soboslai. Att det kändes, det var mycket fokus på McAllister. Mm. Men att jag kände att Soboslai hade liksom dynamiken för att funka på ett Klopp mittfält. Och var det här allomslutande, box till box, frispel fördelat typen som de verkligen behövde. Det fanns liksom tryggheten och passningssäkerheten i McAllister. Och det finns liksom andra att plocka in på det mittfält som jag var med. Då saknade bara det här, vad ska jag säga, hela paketet som han är. Som Klopp så gärna vill ha. Och lite, jag kände samma sak när, för många år sedan när Klopp plockade Mané. Att fan, det här kommer ju funka. Båda Red Bull-produkter som i grund, det finns likheter i grund hur de vill spela och hur vill de vill ta sig an matcher. Så jag har många fel i övrigt, men Soboslai var faktiskt en som jag tänkte att det här kommer bara funka.
Det är så svårt att veta det där med om nyförvärven får träff direkt eller om det tar tid eller om de inte passar i den miljön, men det lilla jag hade sett av honom var ju att det var en spektakulär spelare ändå som jag tror Liverpool är i har varit i behov av. Men återigen då, jag trodde väl inte att det skulle flyga så här tidigt. Men otroligt viktigt för Liverpool. Och med honom och McAllister, kanske ytterligare en spelare då, som de nog inte riktigt har hittat ännu. Men det behöver nog ytterligare en bra mittfältare, lite defensivt lag. Då
tror du inte på Wataru ändå?
Nej, jag gör ju inte det. Det är bra liksom, truppspelare. Ja, fantastiskt bra att de fått in honom. Känns som att han accepterar ju det också, att han inte får lika mycket speltid som han fick i Bundesliga. Men ytterligare en defensiv stark spelare på det där mittfältet, då tror jag att Liverpool tar ytterligare kliv och blir riktigt, riktigt bra.
Jag tycker det är roligt, Liverpool ska fortsätta nischa sig med att värva japaner som truppspelare. Först Minamino, nu ändå, sen kan de plocka en av de här super-Celtic-japanerna. Han som gjorde mål igår, som vars namn undslipper mig. Men exakt så, de ska ha exakt den nischen. Brighton plockar de bästa från Ecuador, Liverpool truppspelare från Japan. Och så kan alla ha sin grej.
Minamino känner nog bara till slut att här finns det liksom inte möjlighet att få speltid, även om han hade någon säsong där han gjorde mycket mål.
Jag tyckte han var
superinhoppare på det sättet. Men jag tror ändå kommer få än mer speltid än vad Minamino fick.
Just det, han gick till Monaco. Jag har inte hört hans namn sen han lämnade Liverpool, tror jag.
Nej, det har inte varit jättemycket rubriker kring honom.
Nej, men Soboslai är nog den av, sen vi började ta ut de här elvorna, varit med flest gånger, tror jag. Och det är väl med all rätt, såklart. Anfallsmässigt då, det blir dubbel Tottenham med Son och Richarlison.
Ja, men jag tycker väl att du hade kunnat slänga in Broja där, som äntligen Chelsea får en nia som gör mål. Men annars då, när Haaland inte nätar, Alvarez är väl alltid aktuell på något sätt. Ja, men jag tycker det är fint någonstans att vi ändå nämner Richarlison här. För jag, Postecoglou sa ju inför matchen att vi kommer testa Richarlison ute till vänster. Och det är någonting som jag har varit lite nyfiken på. För man vill ju ha Son så nära målet som möjligt. Med de här breda yttrarna så tycker jag att Son har kommit lite för långt ifrån målet. Och Richarlison har inte varit tillräckligt bra där framme heller, det ska ju sägas. Nu testar vi honom ute till vänster. Och jag tycker att det funkade väldigt bra. Han tar sig in centralt i banan väldigt mycket. Men han bidrar ju med att han är ju ganska så fysisk i sitt spel. Och är ju faktiskt, ligger ju bakom det här första målet då, till Son. Så att jag tycker han står för en bra insats. Och nu när de har Brennan Johnson skadad och nyförd Solomon borta i 3 månader. Så kommer det ju bli mer speltid för brassen. Och då tror jag att det blir lite mer ute till vänster.
Psykologiskt också det här att Richarlison, vi pratade innan off mic, du och jag Jesper, om Isak och hans... Alltså är man nia så måste man göra mål. Ja. Då ligger det liksom hela tiden över en. Plockas du ut på en kant så kan du göra det jobbet som du gör bra. Mm. Och inte hamna i fokus på målen konstant. Och det är kanske precis det Richarlison behöver nu efter... Ja, alltså målmässigt ett tung fjolårssäsong och framförallt en tung start på den här säsongen. Även internationellt med Brasilien. Det var väl efter förra landslagssamlingen han sa... Det är väldigt roliga citatet också, att jag ska träffa en psykolog för mina psykologiska problem. Och det är ju jättebra. Jag brukar ju träffa till exempel bagare för mina bakningsproblem och så vidare. Att han klargjorde vad det var han skulle träffa en psykolog för. Men att bara så här, bort från rampljuset som nia. Låt Son, som han har ju också gått igenom sin liksom Golgata, eller man ska säga. Och får en ny vår under Big Ange. Och så låter Richarlison göra det han gör bra, som du säger. Var fysisk, ta plats. Och inte vara så här, han måste göra mål. Nej. Han ska vara nummer 9.
Nej, jag tror det är jättebra för honom att känna det. Att det är sånt som bär den där pressen. För det finns ju alla möjligheter. Alltså Maddison som sticker in den där bollen. Att ha Maddison bakom sig. Och Kulusevski på bortre. Jag menar, hur många mål gjorde inte Harry Kane på att söka upp sig mot bortre stolpen och nicka in den? Kan Richarlison komma där istället, så tror jag att Spurs får ytterligare en nivå i sitt spel.
Noterade också att de spelade den här på Tottenham Hotspur Stadium efteråt, den här Robbie Williams-versionen.
Ja, Loving Big Ange instead. Ja.
Det är en sån grej. Dock tycker jag den är bra, alltså.
Ja, det är den. Det är den.
Men
det är
ändå verkligen. Att den skickar ut den
där. Full harmoni i det där.
Jag undrar när det ska vända kring...
För det kommer det ju göra.
Ja, men alltså, jag tänkte lite på det här. Du vet, när han fick en fråga av en journalist om typ... jag hade ett fantasylag, borde jag ha Maddison i mitt fantasylag? Och sa, I don't care, mate. Alltså, byt den australiska dialekten mot Klopps tyska.
Och eller det bara Arteta.
Och det, reaktionen på det är en helt annan. Jag väntar på härdsmältan.
Ja, då hade ju positionen, han hade ju flirtat med supporterna några veckor innan när han berättade om att han har alltid spelat Fantasy Premier League med sina polare och nu hör de av som startar och sådär. Så han hade ju lite bollat upp för det, så jag tycker lite synd om den där journalisten då som ville liksom på något snarare
lite
sätt
gav,
liksom. Ja, och få lite svar på om det sån här liksom i spelduglig skick. Men då väste han tillbaka och då tyckte ju typ alla som sagt, det är bra att han sätter ner foten, att han är lite...
Ja, men ändå det här avväpnande mates. Ja. För att vi har inte haft australiensare i den här rollen i Premier League förut. Och det är nytt och charmigt fortfarande. Så här, och jag ska säga, jag är också charmad. Jag är ju en del av supporterskaran till honom. Jag vet att det kommer vända någonstans.
Absolut.
Jag vet bara inte när.
Nej. Ja, men det är i alla fall elvan. Och bara snabbt, har vi redan touchat Chelsea kopplat till elvan då. Men att man ändå får med sig en seger här under måndagskvällen. Tror ni att det... kan vara någon sorts vändpunkt? För man går ju in i ett ruskigt tufft spelschema nu.
Ja, men alltså det är ju det här med underliggande siffra. Mm. Igen, att det har ju faktiskt ett ganska bra ut för Chelsea. Hela vägen sett så. De gör inte målen de ska. Det är fortfarande lite laborerande med vem som ska göra vad. De har ju en trupp där det behövs lufta spelare liksom konstant för att man ska hålla folk nöjda. Och jag tror inte det här är säsongen trots allt som de tar en topp 4.
Nej.
För att det ska sätta sig fortfarande. Pochettino är också ny i det här. Och, de kommer fortsätta gå på nita för att jag litar inte på Sterling som en tillräckligt kapabel med avskjut. Eller att Brocha helt plötsligt blir en given Premier League topp 9. Jag gör faktiskt inte det.
Nej, det gör väl inte jag heller. Och Jackson, han har ju visat på... Att han...
underliggande
ja, men verkligen. Där slår ju han i taket och att han har problem med målskyttet. Och det kan ju bero på... Det kan ju vara en slump. Vi kanske inte har tillräckligt med data. Nunez i fjol var ju en enda lång plåga, kan man ju säga. Med underliggande siffror som var bra, men att han inte fick in bollen. Nu har vi bara spelat 7 matcher är det av Premier League och Jackson har spelat 6 utav dessa. Så vi får väl ge det lite mer tid. Det kanske är som så att det lossnar för honom. Men jag tror det var viktigt i den här matchen i alla fall att man får fram 2 nya målskyttar i form av Mudryk och Brocha. Och att man får 3 poäng. För det är ju det där vad man slåss med i Chelsea-led. Det är ju tålamod och långsiktighet. För det har man liksom byggt upp hela klubben på nu. Att man har värvat in unga spelare. Dyra pengar men på långa kontrakt. Och att man på sikt ska verkligen vara ett utmanarlag till att vinna titlar. Vilket Chelsea är vana vid. Samtidigt då så kommer man från en jävla skitsäsong. Mm. Så man är ju lite någonstans desperat behov av att visa upp något form av resultat.
Ja, givetvis.
Så det är så här, jag tror inte heller att alla kräver en topp 4-plats. Men jag tror Chelsea skulle må bra av att man någonstans landar in 5-8 i alla fall. Att vara på under halvan igen. Det går liksom inte.
Nej, men det går inte med investeringarna de gör långsiktigt. Nej. Att inte ha Europa pengar in. Det måste de ha.
Ja. Alltså. För även om du värvar in unga spelare som ska vara världsklass om några år. De ska ju vara bra här och nu också. Ja. För det ser vi så många unga duktiga spelare som kostar pengar runt om i världen. Som faktiskt levererar här och nu. Så att det hösten är väl lite uppbyggnad. Men sen i vår så tycker jag nog att Chelsea ska faktiskt börja prestera också. Men det är ett tufft schema. Sen får vi se vad det betyder. Det kanske passar Chelsea. Att det slår lite underläge i den typen av matcher. Det blir i alla fall intressant att följa och jag tycker ändå att det finns en idé där som jag menar, såg ju den bästa matchen kanske är Liverpool i premiären. Och det är ju en tuff motstånd om något. Men till skillnad från till exempel Manchester United så tycker jag faktiskt att det finns någonting att bygga vidare på.
Mm. Och sen just att bara ta de här 2-0 mot Fulham och Burnley nästa, städa av det. Och sen så liksom går man på nita för att man testar saker eller man inte riktigt har en spelidé som är satt eller en struktur som är tillräckligt tydlig när du möter City, Arsenal som har kommit mycket längre i sin process men må så vara. Men problemen, du får ju problem om du inte städar av Fulham, Burnley och så vidare.
Ja, nej, men precis. Nu har de haft sin plump i Nottingham Forest hemma. Ja. Det får inte vara för många sådana för då är du ju plötsligt på nedre halvan. Det är ju många lag som faktiskt skulle kunna passera dem just för att de är ganska välmående. Hej, Jesper Hoffman från Dobb här. Jag vill tipsa om att FBL Sverige nu finns som podcast helt fritt där poddar finns. Vi spelar in ett nytt avsnitt varje vecka inför den kommande gameweeken med våra bästa råd hur du ska lyckas som manager. Så när du har lyssnat klart på Fotbollsmorgon och vill höra mer om Fantasy Premier League så finns FBL Sverige helt fritt där poddar finns. Nytt avsnitt varje tisdag. Big Six är sponsrat av EA Sports FC 24. Kalle, du, ditt Chelsea, de har ju ganska tufft i verkligheten nu. Och då undrar jag, hur går det för dem i din FC24-karriär?
Ja, men tackar som frågar. Där går det bättre faktiskt. Jag har till och med lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nia, tror det eller ej.
Fastna nu inte i verklighetens Chelsea, Kalle. Det mår du bara skit av. FC24 använder visserligen 3 nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du, Kalle, som har makten i spelet.
Så är det verkligen. Och just Vinicius Junior ser ju sjukt realistisk ut.
Det finns över 1200 unika löpstilar på spelarna i FC24. Så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffspelare. De ringde inte direkt till oss och bad om att få filmsnuttar på när vi spelar.
Nej, det var väl tur det. Vi får snacka om spelet istället. Där är vi mer betrodda.
Ja, och en till riktigt fin sak med EA Sports FC24 är att de har rättigheter till Premier League och Champions League och ungefär 30 ligor därtill. Allsvenskan inkluderat.
Det är bra.
Vem hade du gett högst ranking i Premier League då, förutom Haaland?
Ja, det måste ju vara någon i Chelsea, va?
Inte direkt.
Nej.
De Bruyne är det faktiskt. Och han har ju faktiskt 91 i totalbetyg, precis som Haaland.
Ja, det ska han verkligen ha också.
Ja, det är bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC24-karriär smittar av sig på verkligheten.
Det hoppas jag med.
Vi säger stort tack till EA Sports FC24 som sponsrar Big Six.
Och apropå Manchester United då, om vi ska hoppa till Champions League och lämna Premier League, så spelade man ju typ en bortamatch mot Galatasaray i tisdags. Och var ska man egentligen börja i det här nya fiaskot? Alltså,
jag ska säga, får jag ta ton då?
Ja,
jag tyckte det var så alltså, det fanns någonting befriande i att se en så ruskigt lågkvalitativ Champions League-match.
Mm. Det var ju kul att kolla på.
Ja, det var ju en sluggfest utan tanke. Ja. Det bara hände saker hela tiden. Det var en tennismatch med bara unforced errors. Det var jävligt kul som neutral åskådare. Som United-supporter så hade jag slitit hår tills jag ser ut som Ten Hag, för att det får ju inte, alltså det är så många rent ut sagt patetiska individuella misstag, katastrofalt beslutsfattande, och Onanas passning som ger straffen, givetvis idioti. Mm. Amrabats, alltså det som ger 3-2 målet, den indianan rakt in i mittplan, han kan spela lätt tillbaka till Onana i det läget och så skifta kant enkelt. Marcus Rashford som kommer en mot Muslera.
Passningen alltså.
Och
slår, jag stod upp och skrek då, släpp, han skulle bara slaga den direkt.
Mm. Men en anfallare,
han ska
ha instinkten att bara smälla in den i mål. Ja. Det ska ju inte vara någon jävla diskussion. Nej.
Det är så sjukt också på målet Höjlund gör. Den passningen är ju sjukt svår att pricka skallen,
ja,
där. Alltså den är ju...
Det är så snyggt.
Ja, det är otroligt snygg passning. Och sen kommer han i ett betydligt lättare läge. Bollen på, liksom rullandes på marken. Bruno så tydligt där. Men jag tycker också att i det läget bomba där. Men ja, han har ju inte självförtroende.
Nej, men där har du ju skillnaden på instinkt och får lov att tänka liksom. Och Rashford får inte lov att tänka just nu. Alltså grundkvaliteten finns ju där. Det har vi ju alla sett gånger tusen. Men det är ju hela United, jag tänkte väldigt mycket på nu när Zlatan ska vara med i Piers Morgan, att vi är ungefär ett år bort från Cristiano Ronaldos beryktade Piers Morgan-intervju där han tvingade sig bort från europeisk fotboll egentligen. Men det var ju en del där han pratade om att återkomsten till United efter att ha varit borta så länge, hur underutvecklad klubben är infrastrukturmässigt.
Mm. Ja, han sa ju mer eller mindre att det såg likadant ut som 2003 när han kom första gången.
Ja, och det är kanske där vi ser den verkliga effekten av Glazers. Alltså, det görs ju fortfarande enorma investeringar i spelartrupp.
Ja.
Men de kommer ju också till en sovjetisk lagerlokal.
Ja.
Och inte ett, liksom, en toppmodern fotbollsklubb. Och det tycker jag man ser på plan. Jag tyckte det var också väldigt befriande att höra Kim Källström i Champions League-studion efteråt faktiskt inte kunna hålla sig när Gusten bollade upp att men Höjlund är bra.
Mm.
Och då säger Kim, men han kommer ju snart bli dålig han också.
Men
och det är ju känslan.
Ja.
För de kommer ju till en så här indiankyrkogården och Stephen King-roman där allting bara dör och blir fel.
Mm. Nej, det är men det United är. Det är de nyförvärven i fjol som var bra. Det var ju Martinez och Casemiro. Och där börjar vi också se att den blomman börjar ju vissna. De blommorna börjar vissna. Och jag kände ju det med, hade en diskussion med en kompis med Höjlund. Jag sa det att det är helt omöjligt för honom att lyckas i den här miljön. Alltså, det här steget, sen förstår jag med Höjlund i att, jag menar, spelar i Atalanta och så hör United av sig med alla de möjligheter som finns Klubben där.
Och supportat som barn.
Ja, men det är väl klart att man hoppar på det tåget, men ska man se i så här vilken miljö han ansluter till så är det ju helt omöjligt att lyckas över tid om det fortsätter så här. Och nu har han ju fått en kanonstart. Jag tycker han är ju verkligen det stora utropstecknet i den här matchen och någonting som United-supportarna ska vara glada. Det är kanske det enda man kan vara glada för just nu. Men i övrigt så spelar det ingen roll vad klubben gör. Det är därför man också känner så här i att egentligen så kanske Ten Hag borde gå här nu, men samtidigt
vem ska
ta över? Nej, de har ju testat det redan, att sparka tränare, det går ju inte att göra.
Nej, jag tyckte ändå, alltså, ska man ge Ten Hag någonting, att när han kom in så såg man i alla fall en rörelse mot någonting.
Mm.
Alltså, lite tidigt att heta Arsenal, men du kan gå på och plumpa, men det finns i alla fall en anledning till att vi gör det, för att vi testar någonting, vi bygger en identitet, en spelidé. Någonting som ska vara över tid. Då tycker jag det är okej att göra misstag, att gå på tunga förluster för att du rör dig i en riktning, och nu känns det som att det går inte att utvecklas mer i United än vad de redan har gjort, för att det är någonting fundamentalt fel i klubben.
Och det han lyckades med i fjol också, kanske redan då var ju många på att är den där tydliga spelidén verkligen där? Kan United kontrollera en matchbild och till slut montera ner en motståndare? Nej, det kanske var rätt mycket omställningsfotboll. Men han fick ju många individuella spelare att lysa. Vi såg Rashford studsade tillbaka från den här långa formsvackan han hade. Jag tycker Bruno såg mycket bättre ut. Och vi hade Casemiro som äntligen, att man hittade den där ankaret som är så viktigt för ett lag som ska nå framgång. Men nu ser vi att alla de är liksom på väg neråt igen. Och det här med Rashford, det är ju enormt problem och någonting som han... Han kan inte bara skylla på sin omgivning, utan han måste ju ta tag i sig själv också.
Men han ska ju vara ledarfigur.
Jo, han ska ju leda här då. Mm. Inte gå och hänga med huvudet och vara inte så själv. Alltså, när han får det där läget, då ska ju han bomba in den och visa liksom att det är jag som leder det här laget. Det är jag som tar oss till tre poängar i den finaste utav alla turneringar. Så att det finns väldigt mycket att ta tag i. Och Nana då, det är också det problematiska med Ten Hag, är ju att han har ju fått spelarna han vill ha.
Ja,
alltså, han har jobbat med de här spelarna tidigare. Och det här är ju, det går ju såklart att skylla på och skrika mot Onana. Men framförallt då, Ten Hag som vill ha den här målvakten. Som hela tiden ska rulla upp längs backen.
Mm.
Och det straffar sig ju.
Ja, men det blir ju problematiskt. Alltså, på så många sätt att de spelarna som man verkligen, verkligen har velat ha. Visst, Lisandro Martinez började väldigt bra förra säsongen. Det ska ju sägas.
Ja, och han skadar nu så att han kan hitta tillbaka.
Ja, exakt. Men två av de andra, vad ska man säga, eller så här, tunga värvningarna är Antoni och Onana. Antoni funkar ju inte överhuvudtaget. Alltså,
packen på eller utanför?
Nej, det blev ju nästan höjden av vad fan pågår i den här klubben när de byter in Antoni i slutet för att jaga kvittering, eller om det var ledningsmål, jag minns inte exakt när han byts in. Och han är fortfarande under utredning. Och de har Greenwood-historien så färskt i minne. Att det är ändå liksom, vi tar ändå beslutet att plocka in Antoni här. I det här läget när vi, alltså Galatasaray. För allt som är charmigt och fint med det här Galatasaray-upplagan. United ska slå dem på hemmaplan. Ja, punkt. Och att Onana plockas in för att de ska ha en boll, alltså bollspelande målvakt. Och att det är det han fallerar på.
Ja. Han faller ju på sina egna idéer.
Ja.
Han har ju klivit in som en ledare där imponerande. Alltså man blev ju imponerad hur han skötte Ronaldo-soppan ändå. För att alla vi utanför, vi har ju sett en stjärna som har kanske sett sina bästa dagar. Och att han gjorde ett bra resultatmässigt då. Han gjorde många mål första år. Men att han började liksom bli sämre. Och det var snyggt av Ten Hag. Mm. Och han har tagit tag i Sancho-frågan på ett bra sätt. Och så, men då med sina egna gubbar, då är det en annan bok man går efter. Och det där kan ju inte heller vara bra för ett omklädningsrum. För att Antoni har ju inte bara, han är inte dömd än och det är anklagelser än så länge då. Men om vi tittar på det sportsliga så har han ju inte varit tillräckligt bra för att få spela. Men vecka efter vecka så står han ändå där. Och nu när han är under utredning så ska han också kastas in. Så det är mycket som är
konstigt
i hur Ten Hag sköter vissa individer i det här laget, tycker jag.
Mm. Och också det här med att man från ingenstans, jag menar, när United gör 2-1 och känns det som att nu det är lugnt, för man har ju skapat så mycket lägen. Och det där Galatasaray, som du säger, det är ett charmigt lag och det är kul när de med jämna mellanrum gör sina satsningar och varvar in spelar som Icardi och
sådär. Dries med! Ja. Den spelar in i handen! Fan, vad fint!
Det ska ju bara köra, så det läcker bakåt, men United kan ju ta vara på det, och sen läcker United på samma sätt. Det är ju helt frånvänt, men det jag ska komma till, och så sitter man där och ligger under, och så bilden från, alltså utgående bild i sändningar, alltså helbildskameran, så ser man bara hur återigen Martial står där och ska bytas in än en gång. Mm. Att man fortfarande är kvar i det där. Alltså, då tappar man bara allt. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så trött på det. Och så han står där med nian och ska hoppa in.
Med det där kroppsspråket. Ja. Det som också även Rashford visar upp just nu. Mm. Annars tyckte jag vad som var roligt med den här matchen. Det var ju att Icardi missade straffen på samma sätt som när han fick den framställan. Han slog den exakt samma reklamskylt. Det tyckte jag var väldigt roligt. Det är dit bollen söker.
Ja, exakt. Men han har hittat den luggen. Den tar vi. Vet jag hur jag
det var
den.
Kul. Och att Zaha, som ju har längtat efter att få till den här flytten. Han hade nog målat upp en större klubb, en bättre klubb än Galatasaray.
Mm.
Men till slut så fick det bli Galatasaray. Och att han ändå får spela Champions League och får en avgörande roll mot sin gamla klubb där han inte lyckades. Det tyckte jag ändå någonstans var fint. Mm. Och nu har United 2 raka förluster. Det här är ju en jämn grupp. Och de här, Bayern München kommer ju såklart segla iväg.
Det var ju bra att de vände.
Ja, men det var det ju för alla United-supportrar såklart. Och Bayern München kanske tar 18 poäng i den här gruppen då. Vilket ju leder till att det kommer ju en, det lever ju för United, men de behöver ju ta minst 3 vinster i alla fall.
Ja, men dubbelmöte mot FCK nu. Det är ju bara de 6 poängen måste in om det ska finnas en tillstymmelse till chans.
Och såg man FCK mot Galatasaray och nu även hemma mot Bayern München. Det blir ingen lätt nöt att knäcka. Och de stärks ju, alltså att få möta Manchester United, en av världens största klubbar, på Lekis.
Det är bästa,
alltså,
de får ju bästa klubben man kan möta.
Ja,
det är ju verkligen det.
Nej,
det...
Men Höjlund har väl någon, han fick ju aldrig riktigt chansen i FCK. Nej. Underligt nog.
Han borde vara man on the mission. Han har ju sina tvillingbröder där.
Just det.
Som inte får så mycket
spel. Tvillingbröder.
Ja. Sa jag fel?
Nej.
Det finns ju någonting där. Men Höjlund, om vi ska ta något positivt återigen då. Jäklar vad intressant han ser ut.
Ja, och det, vi pratade om det här också off mic innan. Men att det är väldigt härligt på något sätt i den samtida multirollsspelarfotbollen. Att centertankarna är så jävla fina att se. Alltså, rejält stycke danskt kött som när han spelar med ryggen mot mål så säger han till försvararen, men ta dig förbi då. Tryck dig förbi mig om du kan. Och det gör de inte. Och då liksom har han alltså intelligensen nog att lägga boll rätt på rättvänd spelare, sen ta rätt löpning med fart i djupet. Alltså ordentlig jävla kraft i de niorna. Det är Håland, det är Höjlund, det är Gyökeres. Den skolan... Det görs inte lika många av dem längre. Så när de kommer fram så blir jag väldigt både nostalgisk och glad.
Ja, jag är också svag för den typen. Och jag tycker han visar upp. Och, liksom, ibland kan det ju bli det att när du har den där fysiken och farten. Att du, när du kommer till mål. Så kanske du liksom, tappar avslutsförmågan. Du tappar kylan i den typen av moment. Haaland är ju expert på att vara kylig när han tar sig till lägena. Men jag tycker han visar på det här målet som blir bortdömt. Vilken liksom, kylan har inne i boxen också. Så att det där...
Men också avslutet på andra målet.
Absolut. Mm. Otroligt bra hur han rycker sig loss.
Ja, han Sanchez, han har inte chans.
Nej. Det är ju liknelsen... Med Haaland måste ju dras. Och,
det behöver vi bara göra mål i Premier League nu.
Ja, det behöver vi det. Men han kommer ju få spela.
Jag förstår inte varför denna... Alltså, sluta byta ut honom mot Martial och liknande. Bara låt honom spela 90 minuter varje match.
Men han kom väl skadad?
Jo, det kan
ju
finnas
någon... Du vill ju inte gå fulla tätet på Saka med honom.
Nej, apropå det då. Att Arsenal för det första går och förlorar mot Lens. Och just den här... speltiden han ger Saka. Man pratar ju mycket innan det här att man vann nu första omgången enkelt. Man har en enkel grupp. Man kanske på ett sätt kan rotera en del och hålla sig fräscha i ligaspelet.
Ja, och det fanns ju en helig match i Premier League där det fanns ett väldigt bra läge kan jag tycka att vila Saka. Bournemouth, det har ju börjat väldigt dåligt under deras liksom att heta på Wish.
Iraola.
De har ju verkligen bara så här, vad är hipstergrejen nu? Ja, men det är baskiska tränare. Det är de vi ska ha.
Nej, men släppte Gary O'Neill som gjorde det så
vill,
bra.
Jag vill inte vara Sam Allardyce. Så någonstans kan jag tycka att så här, ja men liksom Gary O'Neill hade väl ett tak.
Ja.
Och Iraola har väl ett högre tak. Men det har ju inte sett särskilt bra ut.
Nej.
Men det är ju ännu konstigare då med beslutsfattandet från Arteta. Givetvis har han fått grönt ljus av läkare och spelar själv. Alltså det är ju inte så att de säger att ja, men han är skadad. Och ja, Saka säger att jag kan spela precis. Och han kastar in honom ändå. Men likväl, lång säsong, tillbaka i Champions League. Du måste agera smartare.
Ja.
Och då vet
det
ju
finns så bra ersättare.
Ja, men nu har han ju fått bredden. Alltså Arteta fick ju bredden här i somras. Det, alltså, tanken är ju att han ska kunna spela Nketiah. Han ska spela Nelson som alltid är bra när han får speltid. Smith Rowe finns där. Så det går ju att laborera med
den offensiva. Ja, du kan slänga in Trossard.
Ja, men verkligen. Så att, det finns ju möjligheter att spela med olika typer av uppställningar här. Och Saka verkar ju... Han har ju hållit hittills, han har ju spelat väldigt mycket matcher. Men just, och nu vill jag Arteta gå ut så att han ångrar inget och det här är en annan typ av skada. Ja, men det hänger ju ihop, såklart. Att du får muskelskada är oftast ett tecken på att du sliter. Nu fick man ju höra att han kanske ändå kan komma till spel på söndag. Och det är ju klart att visa Saka att han, alltså, kan han gå? Då står han ju där 17.30 på söndag och spelar den där matchen. Men det är, där behöver faktiskt Arteta lära sig hur han matchar den där truppen om det ska... hålla över tid.
Ja, och jag vet ju också att han har ju varit understudy till Pep i City i många år. Och han såg också missen som Pep gjorde med David Silva i slutet av hans karriär när Pep inte litade på någon annan att ha de egenskaperna. Det fanns ju ingen annan som hade David Silvas egenskaper, men ändå spelade hon matcher där det inte riktigt behövdes. Och mot slutet så fanns det ingen gas kvar. i David Silva. Och då gick de på nitar i Champions League. Då gick de på nitar den säsongen som Liverpool vann och så vidare. Och det, Arteta borde ju ha tagit lärdom av det. Jag tycker att det är,
urbota dumt. Ja, men jag tycker man har sett det på Salah också. När han får spela för mycket. Och han har ju inte dragit på sina skador. Och han ser ut att de bilder man ser på honom, att han verkligen håller fysiskt. Mm. Men det kan vara klokt ibland faktiskt att låta spelarna vila lite här och där.
Ja, men mentalt också. Snacksen apropå Salah var ju efter AFCON. När han kom tillbaka och spelade dagen efter, typ dagen efter de hade förlorat en final.
Precis,
det, nej, men det är ju människor det här, och det är 60 matcher på en säsong. Du, liksom, oavsett fysiskt trim du är i, så behöver du perioder där du sitter lite vid sidan av, inte har rampljuset på dig. Bara, och alltså att bortamatch mot Bournemouth, att inte ta den möjligheten att vila en spelare som Saka.
Nej, i synnerhet då när årets kanske viktigaste match då stundar helgen därefter. Mm. Så det fanns verkligen utrymme att vila honom. Men ja, vi får se då hur allvarlig den här skadan är. Och lite jobbigt ändå att de förlorar här. För det gör ju att, jag tror att Arsenal, när de fick lottningen, ja, men här kan vi nog vara klara inför omgång 5-6.
Och det kanske är det så han har resonerat, att jag tar vilan ett längre fram. Ja. När han satt sig i en lite kämpigare situation. Mm.
Så kan det vara.
Vi fortsätter att boosta hypen inför helgens omgång av Premier League tillsammans med vår nya partner Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och Kalle, det är du som har ett spel idag. Du får fortsatt förtroende efter början av veckan. Champions League-spelet satt.
Ja, ruskigt skönt, och nu sitter man med en skön känsla inför nästa lapp. Lite skön, eller bättre självförtroende. Och då tittar vi ju till helgen såklart, där Brighton ska ta emot Liverpool, som åkte ju på en ruskig jobbig torsk senast mot Tottenham, som alla så mycket väl vet om. Så här studsar de tillbaka helt enkelt, och ni får liksom en Liverpool rak vinst i 2-18, vilket jag tycker är väldigt bra. Vi går vidare till stormatchen i helgen, Arsenal mot Manchester City, där jag tror att City inte förlorar matchen, utan oavgjort eller Manchester City, och att båda lagen gör mål till 2-15. Sista på trippen. Vi har varit inne på hörnspel tidigare här, och i matchen Wolverhampton mot Aston Villa så spelar jag att Aston Villa vinner hörnmatchen till 1,79. Alltså att de får fler hörnor än Wolves. Och tillsammans blir oddset då totalt 8,38 för den här trippen på comeon.com.
Och kom ihåg att ni kan enkelt rygga oddset genom att kika in på Big Six Twitter-konto där vi publicerar det. Så det är enkelt att hitta trippen, helt enkelt. Och kom ihåg att man måste vara minst 18 år för att få spela. Och upplever du problem med ditt spelande, så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger tack till Come On som är med och möjliggör Big Six. Mauricio Sarri sa väl igår eller inför matchen att med det här täta matchen, nu är ju Lazio i Champions League, så de kanske inte spelar så mycket Europa-fotboll på samma sätt, men nu är de inne i det och har lika många matcher, runt 60 matcher som du sa, att han funderar på att lägga av som tränare om det fortsätter så. Och bara om man kollar på, bara räkna upp datumen på Citys matcher, nu tar jag City här då som exempel, det är ju så för alla klubbarna egentligen, men fram till nyår, så då är det alltså match nu söndag 8 oktober, sen blir det landslagsuppehåll, men efter det då 21 oktober, 25 oktober, 29 oktober, 4 november, 7 november, 12 november, 25 november, 28 november, 2 december, 5 december, 9 december, 13 december, 16 december, 19 december, 23 december, 26 december, 30 december. Ja, och sen är det lite paus där.
Grejen är att City är inte klubben du ska tycka synd om i det läget. Nej. För de har ju varit i den här situationen länge. De lägger pengar på en spelartrupp som ska ha spets i bredden. Men däremot, alltså klubbarna som kommer in och vill vara med och tävla i Champions League som Lazio. Mm. För dem är det inte möjligt. Den ekonomin finns inte i Serie A att bygga en trupp som pallar det. Alltså, Superligan, Premier League, toppskiktet där. De kan ju faktiskt bygga trupper som är tillräckligt bra för att hålla. Men alla andra, jag tror Sarri kallar det för att de skickar spelarna till ett slakteri. Och ja, mer eller mindre så är det ju faktiskt det som sker.
Ja, men verkligen, för jag tänker mig så andra klubbar, ja, men som kanske är, ja, men som Porto, de kan ju ha en skitmotståndare till helgen och snurra hela laget. Men Lazio vill ju vara konkurrenskraftiga dels i Champions League och i Serie A. Och då gör det ju att det är ganska stor skillnad också på 11:e spelare och 16:e spelare.
Ja,
så att det är svårt att hålla igång i rotationen. Men Premier League-klubbarna har inte så mycket att skylla på. Där tycker jag att det finns en bredd som gör att de kan snurra lite mer. Och då får det ju vara i Bournemouth borta. Det är ju ett perfekt läge.
Ja, och landar vi i det att hur kan du ta beslutet att låta Saka spela den matchen.
Som han klev av, skadad, var tillbaka på träningsplanen och sen då linkar av här nu då med muskelskada.
Ja, men det är ju samma sak som om man bara ska återkoppla till United och hela den här Lisandro Martinez-grejen. Han var ju också fotskadad. Och han skadade ju sig redan i våras och opererades och var borta länge. Kom tillbaks nu och så han tydligen då spelas på smärtstillande hur länge som helst. Och bara dragit på det här och tills det blir ännu värre och nu blir han borta en längre period istället. Mm. Det är ju bara hjärndött.
Ja, de ber om problem.
Ja. Leipzig 1, Man City 3, Petter. Får en minut.
Bara en? De vill ha 10 timmar.
Pep var väldigt, väldigt nöjd efter den här matchen. Och jag förstår honom. Gruppen som City fick så var detta den enda faktiskt svåra matchen.
Mm.
Att utmanövrera Leipzig på bortaplan. Dynamiskt, fartfyllt lag. Som kan såra på kontring, vilket vi såg i Opendas mål. På samma sätt som Wolves kunde såra City på kontring i ligan. Och Pep var inne på det, att spela öppet mot de här är att be om att bli straffad. Och det gjorde de inte. De lärde sig lite av de missarna de gjorde mot Wolves, tyckte jag. Kontrollerade matchen på ett bättre sätt och fick ju ett mål emot sig, men var tillräckligt starka för att städa av Leipzig. Och att få den här borta trean var precis det Pep ville ha. Att då dessutom Bernardo Silva tillbaka in. Rico Lewis gör en jättefin match. Grealish får minuter efter sin skada.
Alvarez kommer in och gör ett sånt här mål.
Ja, men Alvarez är fantastisk.
Shit ändå, för man har ju inte... Tänk vad det måste finnas spelare som har den där foten och kan kliva fram och ta frisparkar som aldrig får chansen i sådana lag. För det finns sådana utpräglade skyttar.
Mm.
Och nu att han bara kliver in den här säsongen och... Otrolig.
Ja, nej, men det är Aguero-eskt med tillslaget. Det är jävligt fint att se.
Ja, han är fruktansvärt bra. Jag, inför säsongen, började ju spekulera i vad ska Alvarez gå för att få den speltid han förtjänar. För jag trodde inte att City skulle lösa det här, att få in honom i laget. Pep skulle kunna ge honom lite speltid här och där. Men ja, jag fick ju fel som så många gånger förr. Det är ju en klockenspelare. Sen har det hjälpt såklart att De Bruyne har varit skadad. Mm. Men som det är nu så kommer ju han att kliva in och Alvarez kommer vara kvar på banan.
Aha.
Han är ju så nyttig och så spetsig.
Ja. Och multikompetent på så sätt. Du kan sätta ut honom på en kant. Du kan ha honom flytande i någon slags tia, offensiv åtta roll. Han kan vara ensam nia. Och sköta alla de rollerna på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det är ju Peps drömspelare på så sätt.
Ja, och jag tror att han älskar ju att spela med Haaland. Och Haaland älskar ju att spela med Alvarez. Mm. De hjälper ju varandra, för det ska man inte glömma. Att i den här matchen, nu är det säkert många som höjer på ögonbrynen att Haaland har gått mållöst i 2 Champions League-matcher. Men han hade faktiskt lika gärna kunnat stå på 6 mål.
Ja.
I känslan. Han är lite slarvig i avslutsmomenten. Men han tar ju till sig väldigt mycket bevakning och uppmärksamhet. Och det öppnar ju upp ytor för övriga offensiva spelare.
Och Alvarez är intelligent nog att hitta luckorna.
Exakt.
Där han själv får
tid. Han har ju lärt sig hur han ska röra sig runt
Haaland. Och så ser man 2-1 målet mot Leipzig är ju liksom... De hänger till slut inte med.
Nej.
Han hittar rätt yta och har tillräckligt bra avslutsteknik för att hitta den bortre. Och du får inte ge sådana spelare sån tid, men det blir oundvikligt när City ligger på.
Sen har ju Doku fått en vad kör man? Doku?
Jag säger Doku, men jag vågar inte svara på att det är rätt.
Nej,
så det är lite så om man är från flamländska Belgien eller franska Belgien. Och så.
Jag kör Doku, jag tycker den är trivsam. Nej, men jag tycker han har fått en kanonstart.
Ja.
Och har jag adderat någonting som kanske man har saknat i ytterväg i City?
Ja, men det var snack inför, det var någon City-expert, fan heter han, Paul Soler eller någonting sånt där. Han har väldigt bra koll på City i alla fall, som pratar om att det Pep helst vill värva, det är de bästa generalisterna, som man kallar det. Jude Bellingham kan allt.
Ja.
Och kan appliceras på flera olika positioner. Det är de han vill ha. Josko Guardiol kan egentligen spela mittback, ytterback, defensiv mittfältare. Perfekt. Det är den spelaren han vill ha. Kan han inte få de bästa generalisterna som... Men Bellingham gick till Real. Rice valde Arsenal. För Rice har också det här att han kan väldigt många olika saker. Kan sätta sig i olika roller på planen. Då vill han värva de bästa specialisterna. och ger dem den uppgiften. Och Doku är liksom precis det. Han är en ganska klassisk ytter på så sätt. Slå sin gubbe, vinna den duellen och skapa yta, hålla bredden. Matheus Nunez är en sån också, pressresistent. Gå med boll genom linjerna snarare än att liksom sätta passningen. Så att när han inte kan få det ena i det ena spektrat så tar han dem liksom längst ut i andra spektrat och ger dem specifika uppgifter. Och då funkar ju jättebra i det, tycker jag också. Det är en ganska okomplicerad roll. Ja. Men han gör det han ska på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Oerhört jobbig för motståndarna liksom när Pep slänger in honom. Alltså, ja, så här, dels spetsen, men fysiken också.
Den kanske låga tyngdpunkten och det bara sticker. Det älskar jag att se på det.
Mm. Det kommer
man själv
ju...
som är reslig har aldrig haft det där.
Alltså. Nej, det är inte riktigt nära. Men nej, det där är som många andra värvningar en klok lösning från Peps sida.
De tillhör ju inte riktigt Big Six och vi fokar ju mest på klassiska Big Six nu på torsdagar. Men man måste kanske göra ett undantag när Newcastle United spöar PSG med 4-1.
Ja, jag tycker att det var en sån där kväll, en Champions League-kväll som man måste prata om. Och det var en häftig match. Jag har ju svårt att tända till på hösten när det kommer till Champions League. Jag ser ju matcherna pliktskyldigt, för det har man lärt sig i sin uppväxt. Att Champions League, det tittar man på. Visst. Och man har inte så mycket annat för sig heller. Nej. Tisdag, onsdag kvällar. Alla sover.
Över Atlanten.
Och... ja, över Robinson. Atlanten är Robinson finns där. Men det hinner man riva av innan faktiskt. Så att man tittar. Men igår kände jag att här... liksom, det här ville man nästan sitta framåtlutad i soffan. För det var någonting med inramningen som liksom, den nådde mig hela vägen i soffan. Och som Lasse Granqvist sa i Fotbollsmorgon i morse, det är ju svårt att gå runt till varje Newcastle-supporter på den här läktaren och berätta att glöm inte att det är smutsiga pengar som ligger bakom det här. Utan de har ju väntat på den här dagen så länge. Och äntligen då får de tillbaka Champions League-fotboll på St. James' Park. Och som de bjöd upp till dans på läktarna och på planen. Jag var lite orolig för Newcastle här efter att de hade förlorat 3 raka matcher. Jag var lite orolig för Eddie Howe. För det där är ett lag som har en kravbild på sig efter att saudierna har köpt klubben. Och då kan det gå snabbt i den här branschen, det vet vi. Men de har hittat tillbaka till det här vägvinnande spelet med den så kallade gängpressen. Där de jagar skiten ur motståndarna. Och de är så bra på att veta när de ska kliva högt och när de ska stå lite lägre. Och PSG blev ju helt tagna på sängen, tror jag.
Ja, men jag vet inte om de bara hade tittat till matchen i Milano. Där Newcastle tog sig an den med extrem försiktighet. Alltså alldeles för mycket försiktighet. Och lät egentligen Milan göra precis vad de ville med dem. Och kanske liksom väl medvetna om vilken typ av inramning det skulle vara på St. James's. Att, jag tyckte det var lite coolt av Howe också att säga låt det bära eller brista då. Ja. Vi tar matchen till dem. Mm. Och så får vi se vad de är gjorda av egentligen.
Så får man den starten och när man får publiken med.
Ja, men det är ju så viktigt att få den starten. Ja, men det är så här, för hur länge orkar man sätta den där pressen och spela med den där intensiteten om man inte får utdelning på det? Och då kanske om man börjar bli trött och gå bort lite pressen, ja men då finns det ju faktiskt spelare i PSG som kan straffa dem i andra riktningen. Men Almiron gör det där målet, de får energi utav det och sen ser man ju att Howe har ju pratat med det, få mer publiken. Alltså Gordon, Gimareš, alla ändrar ju på publik. Och det är så smart grepp, tycker jag. Ja. För det är nog fruktansvärt jobbigt. Mbappé har pratat om kylan i Newcastle och att det är en ruggig miljö att komma till. Och det regnade,
inte en enda man på läktaren är långärmat.
Nej,
spelar ingen roll vilken temperatur det är ute.
Nej, verkligen.
Ja, men det är också så här, man kan eventuellt att siffrorna liksom 4-1 var lite överkant. Men
jag tror, nu ska vi inte prata underliggande siffror, men jag tror deras expected goals var typ 1,05.
Ja, men det är också, målen kommer i så avgörande stunder. Dels får den starten tidigt mål, energin. 2-0 kommer strax innan halvtidsvilan. Ja. Och sen kommer 3-0 precis efter. Och det dödar ju all form av egentliga comebackförsök av PSG. Sen så, det är liksom inget ont, vad ska man säga, ingen kritik mot Newcastle eller någonting. De gör ju det rätt och Longstaffs 3-0 är ju, jag tycker det är oförklarligt att PSG inte orkar plocka upp den löpningen av Longstaff. Det är för dåligt försvarsspel. Trippier förstår i lugn och ro och måtta den passningen in. lite svagt agerande av Donnarumma vid avslutet också. Men just stunderna de gör målen på, se till att PSG dödas egentligen.
Check complete. It's fine. Perfect.
Yeah. Off.
Thank you, mate.
Wait. On-field decision was offside. Are you happy with this?
Yeah.
Are you happy with this?
Offside decision was goal. Yeah. That's what it does.
What?
On-field decision was offside. Are you happy with this image? Yeah, it's onside. The image we gave you is onside.
Left back.
He's played. He's gone offside.
Delay. Ollie's saying to delay. Ollie's saying to delay.
Red throw. Pardon?
Ollie's calling in to say delay the game. To complete the decision is offside.
They've restarted the game.
They've restarted.
Can't do anything.
Ja, jag antar att ni har tagit del av vad vi precis hörde. Spontana tankar om den här ljudupptagningen från varummet som ändå fick komma ut i allmänheten. Jag trodde inte det skulle ske först och främst.
Nej, det trodde inte jag heller. Men de har ju öppnat på dörren och visat delat med sig
av det. Det var ju den här Havertz-situationen fick man ju följa med. Men då gjorde ju varummet rätt. Efter matchen mot Man United, den straffen som togs bort. Och det var ju intressant och kul att lyssna till. Men jag trodde faktiskt inte när det gick åt det här hållet.
Nej, samtidigt ändå... kanske de känner också att det är lite drop på hjälp. Att vi, här behöver vi bli bättre. Så ni förstår våra utmaningar också i kommunikationen. Det är ju väldigt rörigt alltihopa när de pratas vid. Och det här med att det inte går att ändra ett domslut när VAR har bekräftat någonting. Mm. För det är ju som så att det blir ett inkast några sekunder senare. Och någonstans tycker jag där att där bör man kunna kliva in och kalla ut en domare och meddela publiken. Och kanske då att man kan kommunicera på ett sätt ut till läktarna och vad som har hänt.
Tänk om man skulle meddela ut så det skulle bli lite som i tv-spel. Och Tottenham märker att okej, det var fel, så de springer bara och släpper in ett mål för att det ska bli lika.
Ja, men det var väl så Leeds gjorde under Bielsa när Pontus Jansson blev helt jävla tokig. När någonting hade blivit fel. Jag minns inte omständigheterna, men Leeds släppte liksom bara in ett mål för att det skulle vara rätt. Och jag tror Big Ange kan ju inte liksom släppa sin publikfrieri nu. Han hade ju varit tvungen att låta Liverpool göra det där målet. Ja. Jag förstår inte heller stelbentheten. Det här är ju liksom ett problem. Problemet med VAR är att det har ju introducerats för att ta bort misstagen. Mm. Och att det då finns stelbentheten att men vi kan inte ändra det nu när spelet är igång. Då finns ju ingen poäng med VAR.
Nej.
Alltså, för det ska ju rätta felen. Varför är det plötsligt byråkrati nu? Jag förstår Liverpool-supporternas maniska frustration.
Ja, men det gör faktiskt jag också. Det är klart att det är många som roar sig kring det nu. Men det här är ju alltså felaktiga domslut har ju alla lagt på.
Ja.
Men det här är en ny nivå på felaktighet. Och det går ju att korrigera det så enkelt.
Ja, det är ju det som är pudens kärna. För att du kan ju fixa det, men de väljer att inte göra det.
Och när man hör Michael Oliver, som då var fjärde domare, säger så ska vi inte... Eller, ska
vi har ju chansen här. Delay liksom. Ja. Nu går vi in och ordnar det här. Och då tror jag... faktiskt att det hade funnits en acceptans från alla efteråt att det skulle bli rätt. Men irriterat, men Liverpool måste ju släppa det här nu. Det är liksom, återigen, det är ett felaktigt domslut.
Det blir inga omspel,
oavsett vad Klopp vill ha.
Det är på samma sätt som att liksom PGMOL eller vem det är som ansvar för det öppnade på dörren att släppa VAR-samtalen när de gjorde det vid liksom där de hade gjort rätt. Så då måste de ju även visa upp när det blir fel. Skulle man öppna på den dörren att det kan bli omspel vid felaktiga domslut, då har du ett slutande plan av Guds jävla nåde. För var drar du gränsen? Jag håller med Klopp i det här att det blev så matchavgörande för att Spurs gör mål direkt efter det här också. Så att hela den situationen, det hade sett annorlunda ut om matchen hade startat om vid mittplan. Jag håller med om allt det här, men var drar du nästa gräns då? Vem... Alltså nu har det varit väldigt mycket kul, eller folk har roat sig med så här Dudex kliver ut för långt på linjen och så här. Ja,
men det finns ju en trend verkligen.
Ja, men alltså grejen är att där gick de, jag tyckte att Liverpool egentligen gjorde rätt som tog upp det och skickade liksom ett pressmeddelande. Det måste släppas, det måste visas var ni har gjort fel. Men att du vet, man inte riktigt vet var man ska sluta. Drick inte öl 9.
Nej.
Stanna på 8 eller 7. och liksom gå ut och kräva omspel, men att verkligen öppna dörren för dig gör ju att du blir driftkucko.
As a, not as a manager of Liverpool so much, more as a football person, I think the outcome should be a replay.
Ni vann den här liksom efterspelet. Ta det inte för långt.
Det blev väl lite taget ur kontext. Han menar ju bara som... Men det är klart man kopplar det till att han ändå indirekt menar att han skulle vilja spela om det.
Ja, men det säger han ju rakt ut. Ja. Sen liksom, lyssnar man på hela Klopps långa, så tycker jag, han resonerar ju faktiskt ganska klokt. Och menar ju också på att vi måste gå vidare från det här. Men det som klipps ut och delas är ju liksom... I would like a replay, liksom. Och det är ju det man tar fasta på.
Jag tycker också, när man hör de här ljudupptagningarna, alltså kvaliteten på ljudet, och låter, det känns som att man sitter typ på YouTube och kollar någon så här mayday-call från ett plan eller någon båt som är på väg.
Då som domare då, och höra den här omgivningen och spelare som du har framför dig hela tiden som är där och hetsar, och så kan de liksom inte ens kommunicera på ett korrekt sätt uppe i varummet. Det här kan ju inte vara det första felet som har skett.
Man hör ju verkligen hur de är.
Nej, eller hur? Jag tänker så här, offside, där blir det ju ändå, där kan ju vara ett ganska bra verktyg, sen tar det alldeles för lång tid, men där kan det ju verkligen få rätt eller fel. Men när vi snackar straffar, då är det ju fortfarande en bedömning som ska göras. Jag tror det är väldigt många straffar som har blivit av där det har kommunicerats fel och vice versa.
Det ska bli intressant om de skriver om regelboken. För vi pratade ju, eller apropå fotbollsmorgon, med Jonas Eriksson i början på veckan. Och han sa ju också det, att det är ju bara om det är röda kort och gula kort man kan gå in i efterhand och justera. Men den här typen av regelboken säger att de kan ju inte göra det. Om det kommer att skrivas om till nästa år. För det kommer ju, efterspelet av det här är ju inte slut här.
Nej. Och det hamnar ju under lupp ännu mer, alltså... Det kommer vara, kommande helg kommer ju vartenda jävla VAR-beslut nagelfara, så du sjunger om det.
Och apropå kommande helg då, Petter, så är det ju söndag som är den stora smällkaramellen. Och det är ju också, det är ju inför ett uppehåll, så man är ju, man kommer ju vara svältfödd direkt efter det. Nu är det bara match, och man nästan hinner knappt hänga med i allt.
Väldigt skönt med Sverige-Moldavien på Friends Arena, så man hinner landa.
Vad kul det ska bli.
Ja, det ska fan bli.
Matchen kommer inte sinna att blåsa sig igång, så kommer man bara vara trött på den då.
Jag tänkte verkligen på det. Förlåt sidospår, men Jannes landslagsuttagning, om det var igår.
Ja, det var igår.
Att fan vad jag respekterar att han dör som han har levt. Marcus Rodén ska med i den här truppen. Kosta vad det kostar.
Och Filip Helander är tillbaka.
Big Phil.
Det var stora. Efter 560 dagar.
Näst Jumbo Nordense. Han har gjort succé där. Det är sjukt. Men det är han verkligen. Han håller sin ledarstil. Men nu ska vi inte prata Sverige mot Moldavien.
Nej, vi ska prata Arsenal Man City, tänkte jag. Och det är ändå... Alltså, jag tänker tillbaks på i våras när det var ju där ändå City kom i kapp och gick om. Det var väl en 10 omgångar kvar ungefär.
Det
var väl
någon gång där i mars.
Och favoritskapet var ändå så enormt. Jag kommer bara ihåg det, att Arsenal oddsmässigt ledde ändå ligan och hade verkligen kört hela säsongen. Fram till dess var ju då det började gå lite sämre, att man till slut hittade in i den perioden som ändå, det kändes väl ganska självklart att det skulle hända någon gång med en dipp. Men det var ju så här, jag tror Arsenal stod i, vad kan det vara, så här 5-6 gånger pengarna. Om man jämför då och nu, hur ser du på det här?
Ja, det här är en illavarslande känsla som kan bita mig i baken rejält. Men jag tycker det känns väldigt bekvämt att möta Arsenal just nu. Jag gillar utgångsläget för City. Alltså, tittar du poängmässigt, nu inkasserar City en förlust och det är en poäng som skiljer dem åt i tabellen. Och antal gjorda, antal insläppta är ganska likartat. Men det jag har sett av matcherna så här långt, så är jag långt, långt, långt mer imponerad av vad det är City har presterat kontra det Arsenal har presterat. Rodri borta är det svaghetstecken jag ser i City, och hur de ska lösa mittfältet på bästa sätt.
Hur vill du att man ska ställa upp?
Jag är fan inte riktigt säker själv, om jag ska vara ärlig. Jag kanske hade velat trycka upp typ Kvardiol i en hållande mittfältsposition för hans defensiva egenskaper. Kovacic tror jag inte skulle göra en lika svag match som han gjorde mot Wolves igen, om han får förtroendet. Men det är klart, det är nöten att knäcka för City. Likväl, stort frågetecken kring Bukayo Saka. Jag är faktiskt inte överdrivet imponerad av Arsenals prestationer så här långt det här året. Och även om det är på Emirates och ett sånt fruktansvärt bra läge för Arsenal att ta någon slags kommando, så är det ju plötsligt pressen på dem igen. Och det handlar om att hantera det. Och där litar jag mycket mer på City och Pep att fixa det. Jag tror City går och vinner
det. Och det är ju någonting igen när det är Arteta mot just Pep också. Mm. Som han ändå vill... Han vill ju också vara lite konstig och hitta på egna nya grejer. Likt Pep hela tiden. Mm. Så, ja.
Alltså, Arsenal har ju tagit kliv varje säsong tycker jag. I år är för tidigt att säga om de kommer ta kliv. Men ett sådant kliv är ju att slå City.
Ja, det alltså, måste de ju göra. Hemmamatch mot City ska du vinna då.
Verkligen. Och nu kan man ju säga då att Rodri är out. De Bruyne är ju out. Han var ju också bra i de här mötena och är en världsklasspelare. Så att det, Arsenal har ju också sina skador och sådär. Och framförallt då, osäkerhet kring Saka. Och skulle inte han komma till spel så är det ett jättestort avbräck. Men här behöver Arsenal kliva ut och åtminstone ta en poäng. Gärna alla tre.
Jag tycker de ska ta tre om de ska fortsätta ta kliven som du pratar om. Och att ha den... Att det, så City är ju aldrig underdogs.
Nej.
Men någonstans är ju pressen på Arsenal. City kan ta en förlust här.
Ja.
Men Arsenal måste mer vinna än vad City behöver det.
Absolut.
Är min känsla. Men, sett i prestationer så här långt i år också vill säga.
Tror City också är sugna på att spela stormatch här nu. För det har de ju inte. De har haft Newcastle hittills i ligan. Och så Leipzig nu i veckan. Men det är ju en... Det är en enkel match för dem. Nu är det stormotstånd på bortaplan. Och jag tror att det är en Håland som är frustrerad. Han har, han har kommit till lägen men inte gjort målen. Han kommer vara skärpt i det här läget.
Och du
vet, är ju helt fantastisk. Och det blir intressant att se här då, hur han... Vad som flankerar. Jag tror Foden kommer spela.
Det utgår
han
från,
känns bra
Bernardo,
för dagen.
Bernardo
är given också va?
Ja, alltså han skulle också kunna vara den hållande mittfältaren faktiskt.
Det skulle han faktiskt kunna vara. Mm. Det blir intressant att se hur han balanserar det där mittfältet. Ja. För Grealish inte riktigt, han känns fortfarande lite bakfull men haft skador och inte riktigt hittat tillbaka efter det och ja, han kommer ju komma igång vad det lider såklart, och sen har det ju då Doku som har sett bra ut, men kanske att Pep känner nog att det är en bra inhoppare att ha i den här matchen.
Ja, och grejen är med Haaland också att Arsenal behöver ju vara framåtlutade i den här matchen.
Ja.
De kan ju inte sitta och vänta på att City ska ta matchen till dem, inte hemma på Emirates om man är titelkandidat på allvar. Och då kommer det ju finnas väldigt fina ytor för Haaland och Doku och de att springa in i som Arsenal måste hantera. Jag vet inte. Det är bara magkänsla. Men jag
tror det kommer bli en underhållande match. För jag tror båda är så här. Jag tror, som sagt, Arsenal kan inte vara försiktiga här. Utan, och det är inte så att förlorar man här säsongen ni kör. Absolut inte. Men de känner nog att de har ett bra läge här nu. Samtidigt som City också känner att nu ska det bli kul att spela stormatch. Det är tidigt på säsongen. Vi är vana vid att förlora lite matcher här och där under hösten. För vi har tron i att över 38 matcher så kommer vår metod att leda oss till titeln. Så att jag förväntar mig faktiskt en öppen och rolig historia faktiskt.
Tror du Pep har dragit ut högtalarna på träningsanläggningen och kört North London Forever de här dagarna?
Jag är ganska övertygad om att han har gjort det. Jag har sagt att this is the fucking standard now.
Men också, vad skönt det är att den är, jag tycker det är fantastiskt att den också är på söndag
matchen. Ja, 17:30.
För nu var det ju specialare förra helgen. Det var väl faktiskt, apropå Ryder Cup.
Ja, men det var.
Men när det var så mycket matcher samtidigt och det var svårt att hänga med i allt. Och man vill ju se matcherna live.
Absolut.
Jag är inte där Martin Åslund lagd att jag älskar att sitta och titta i repris.
Nej, men och stormatchen, där vill man ju bara ha en skärm. Mm. Där vill inte ha något annat lag igång samtidigt. Utan det här ska bli kul att få fokusera och...
Bara sjunga ut innan den trötta landslagssamlingen som väntar.
Verkligen.
Ett rejält urblås.
Mm.
Ja, och i övrigt i omgången då, det är Luton, Tottenham, Burnley, Chelsea och Man United, Brentford på lördagen och Liverpool möter Brighton på söndag inför då.
Läskig match för United då som ju verkligen mår allt annat än bra, och ett Brentford som visserligen har dippat lite i prestationerna. Men de gillar ju den här typen av uppgifter. Att stå lågt och ställa om. Har ju omställningsspelare och tycker också, precis som alla lag nu, att det är kul att komma till Old Trafford. Ja. Så det är en fullständig mardröm för United. Men de behöver verkligen ta en trea här. Så att de kan kliva in i landslagsuppehållet. Förlust här.
Då kommer det snackas.
Då kommer det i alla fall snackas. Ja, jag tror inte jag att de gör någonting. Men då kommer det höjas röster kring att Ten Hag ska få gå.
Ja, nej, jag tror inte heller han får gå. Men ser vi inte förbättring mellan detta landslagsuppehållet och det som kommer en månad senare. Då tror jag situationen kommer vara ohållbar.
Absolut.
För någonting måste ju ske då.
Ja.
Jag är lite nyfiken på hur Brighton ska svara efter sin... Efter att ha blivit fullkomligt demolerade av Unai Emerys Aston Villa.
Ja. Det kan ju glömmas bort lite ändå. De ska ju möta Marseille ikväll ju. Gattuso's Marseille.
Ja, det är kittlande. Ja.
De förlorar, de måste ju ställa ett bra lag på banan här, för de förlorade ju jäkligt onödigt mot Aikaten här. Så de behöver en trea där, och som sagt, kommer nog att verkligen gilla uppgiften att möta Liverpool, men ett revanschsuget Liverpool som känner också att de behöver hänga i här. Det är en jäkligt fin match. Så det, söndagen är ju klockren på alla sätt och vis. Den börjar ju strax innan där vid 15.
Jag vill bara säga angående Aston Villa också. Förra gången jag var med i Big Six så pratade vi om United och vad de skulle göra under sommaren. Och då sa jag att om de inte gör någonting ordentligt här så kommer de bli omsprungna av Aston Villa. Ja, det var väldigt faktiskt många som hörde av sig till mig på Twitter och kallade mig dum i huvudet. Jag vill bara ha det sagt.
Ja, bra.
Absolut, det ska du ha.
Du är rätt med spaningar.
Du kommer bara med rätt, du har bara rätt spaningar här idag.
Jag tar ju inte upp mina felaktiga. Det kan någon annan göra åt mig.
Men Aston Villa som också har hämtat sig efter den där 5-1 mot Newcastle i första matchen och är på vinnarspåret igen. Trots då att man också åkt på lite jobbiga skador då, jag tänker på Mings och så vidare. Det är Premier Leagues övre halva, den är svår att spekulera kring faktiskt.
Ja, vilken helg vi har framför oss, och innan den ikväll faktiskt så har sänds det ju ut en intervju hos Piers Morgan också. Med Zlatan Ibrahimovic. Ska ni sitta bänkade 21.00?
Jag kommer nog göra det, men jag tror jag kommer lämna besviken på något sätt. Jag tror det kommer vara mycket av the same. Zlatan uncensored kommer ju vara Zlatan som Zlatan vill framstå. Och då har vi ju hört honom säga saker förut. Och om trailern är någonting att gå av så... Ja, Gusten Ahlin uttryckte det väldigt bra när han skrev att det börjar gå lite hack i den här skivan, va?
Nej, man är ju trött på Gud och Lejon och så vidare. Det hade varit kul med en annan Zlatan som sätter sig där. Men det kommer vi inte få se. Jag tror man kan nöja sig med att se de här klippen som Piers Morgan själv kommer att släppa ut på.
Ja, och det har ju kommit ut ett klipp när Piers Morgan frågar, när de pratar om Man United och Ten Hag. Tycker jag också är lite konstigt på ett sätt, för han har ju inte någonting med det att göra.
Zlatan. Nej, precis. Och, men det är väl Ronaldo.
Hur han verkligen bara vinklar frågan då, Piers Morgan, när han frågar apropå... Ja, men han tar ju upp Ronaldo-grejen såklart. Och så väver han in med Sancho och det ser ut sådär. Då tycker jag ändå, det var bara så skönt att höra att Zlatan mer svarar på ett bra sätt faktiskt. Att jag har ingen aning, för jag är faktiskt inte inne i det.
Nej.
Så, ja.
Lite vettiga svar kanske vi kan förvänta oss också då.
Ja, vi hoppas det. Tack så mycket för idag.
Tack själv.
Big Six är tillbaka som vanligt på måndag för att prata ner helgen. Vi ses då.